De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Om en ung man som längtar efter ett nytt liv. Men som ska göra ett sista jobb åt sina tidigare uppdragsgivare.
Hans första tanke var att smyga ut genom entrén på framsidan av fabriken. Sen såg han att de hängde kring just hans bil. Han fattade inte hur han fått reda på regnumret. De var ju danskskyltar och skriven på Aminas kusin. Mille skötte snacket medan de andra två stod avsides och glodde i telefonerna. De sa aldrig sina namn.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och hjärtmarkera gärna novellen i appen så får du en notis om när nya berättelser finns att lyssna till.
Efter en nyhetsuppdatering är det dags för Filosofiska rummet. Klockan har blivit 8.
Ekonyheter. Rapparen Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå är inställd. Det här meddelar arrangörerna på sociala medier efter att Aftonbladet avslöjat mordplaner mot artisten. Och det är ett besked som några festivalbesökare reagerar så här på.
Det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja men hela året.
Det är tråkigt att höra att han inte ska spela. Samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där, alltså innan det händer någonting. Att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Säger Jonathan Sundin och Jonathan Marklund, två av besökarna på festivalen Brännbollsyran. Yasin skriver själv på sociala medier att det inte är hans beslut att ställa in och att han delar fansens besvikelse. Enligt Aftonbladet ska ett morduppdrag ha stoppats av polisen och två unga personer har gripits. Något Fredrik Jeppsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Umeå, inte vill bekräfta. Han säger att det är arrangörens beslut att ställa in konserten.
Jag tyckte det är olyckligt att man inte kan genomföra spelningen med Yasin. Det är många som har betalt pengar för att komma hit och man vill se det här. Det är ett litet misslyckande att det blir på det här sättet. Det är en allmän sammankomst inom ramen för en offentlig tillställning. Och vi är satt till att se till att de ska kunna genomföras. Och det har vi jobbat stenhårt här under de här senaste veckorna för att det ska kunna gå att genomföra.
Reporter här, det var Sofia Diaz i samarbete med P4 Västerbotten. I nästan alla länder i världen så har antalet dagar med extrem värme fördubblats på grund av klimatförändringarna. Det här visar en ny rapport som granskat perioden från maj i förra året till maj i år. Värmeböljorna har dessutom blivit en månad längre och drabbar numera hälften av jordens befolkning, cirka 4 miljarder personer. Och det här bidrog bland annat till mer sjukdom och död, förstörda skördar och en hårdare belastning på sjukvårdssystemet enligt rapporten från Röda Korset, World Weather Attribution och Climate Central. Dödssiffran stiger efter de stora översvämningarna som drabbat centrala Nigeria, det här rapporterar Reuters. Och 117 personer har nu bekräftats döda. Flera hem ska även ha svets bort i de här översvämningarna som orsakats av kraftiga skyfall de senaste dagarna och många saknas också. Nigerianska myndigheter uppger att den här dödssiffran befaras att stiga. En man i 75-årsåldern vårdas med livshotande skador efter en singelolycka i Helsingborgs kommun, där uppger Region Skåne på sin webbplats. Det var vid 16:30 i eftermiddag som mannen körde in i en lyktstolpe och ner i diket i Gantofta. Det skriver polisen på sin hemsida. Det får avsluta Ekos sändning klockan 8 med Johan Westerberg i studion.
P1, Sveriges Radio.
Trädgården är en plats där människan tuktat naturen, hämtat hem växter från andra delar av världen och skapat sitt eget paradis. Men vad är trädgården? Är den konst eller natur? Eller något mitt emellan? Och vad kan vi lära oss om oss själva och världen genom våra trädgårdar? Ja, det här diskuteras i Filosofiska rummet alldeles strax.
Och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende att det var inget bra, alltså det var kaos.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans?
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta.
På natten fanns det folk som inte kom in i huvudtaget till mig.
Jag var i chock.
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten, att det har tagit så lång tid. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1.
Och nu 7:04, om hur vi odlar mening och motstånd i våra trädgårdar. Jag lämnar över till Cecilia Strömberg Wallin.
Trädgården är det egna paradiset, men också en plats som skadar miljön med plastkrukor och slit- och slängplantor. Vad kan vi lära om oss själva och om världen i trädgården? Och hur kan man odla mening? Det här är Filosofiska rummet om att tänka med trädgården. Och här i Filosofiska rummet finns Amanda Svensson som är författare och trädgårdsentusiast. Och Sofia Sele som är kulturgeograf och utbildad trädgårdsmästare och som forskar om människans relation till det gröna. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Vad har ni för relation till trädgården? Vad säger du, Amanda?
Ja, alltså det har jag funderat på mycket genom åren, ända sedan den här relationen började så att säga. Och det jag kommit fram till är att den är liksom väldigt, det är liksom en väldigt sinnlig och väldigt fysisk relation. Jag tror att ofta när man pratar om trädgård så pratar man liksom om, ja men om estetik och om liksom hur saker ser ut och hur saker liksom, att det är vackert. Och, jag brukar ofta säga att jag har liksom ingen känsla för skönhet och estetik riktigt. Alltså jag har väldigt svårt för att göra det fint omkring mig. Alltså jag försöker, men det blir liksom ingenting. Och så där känner jag att jag är i trädgården också. Men att det inte är det som är liksom det viktiga, utan att den relationen eller den verksamheten bygger liksom på någonting bort. Om det estetiska, så den bygger på någonting fysiskt och någonting man känner i kroppen och liksom i händerna och sådär liksom när jag är i trädgården. Det är ju liksom lite annorlunda eftersom jag ägnar så mycket tid liksom uppe i huvudet, så blir ju det en kontrast och någonting som är liksom nödvändigt för mig på det sättet.
Sofia?
Lite likadant, men inte riktigt som Amanda skulle jag säga. Det är en väldigt stark relation för mig. Den är livsnödvändig skulle jag säga. Men för mig är nog det estetiska ganska viktigt också. Men inte på något ytligt plan som man lätt kanske pratar om estetik. Utan att det är en kroppslig upplevelse. Att jag måste, jag menar, att jag behöver jobba med färg och form och liksom jobba med de sakerna. Men sen är det också väldigt mycket det här med, ja, men arbetet faktiskt. Som kanske många drar sig för. Men för mig är det kroppsliga, det fysiska. Och också det sinnliga, att jobba med växterna, att gräva i jorden, att hålla på med komposten. Det är också en kreativ process för mig. Så att den är väldigt viktig både för mitt liksom, liv och att må bra, men också för mitt akademiska arbete skulle jag säga, för att kunna tänka. Liksom.
Trädgården har ju i stort sett alltid funnits med människan så länge vi har odlat i alla fall. Och en av de tidigaste kända bilderna är över 3000 år gammal. Den visar en trädgård i det forntida Egypten med vinrankor, palmer och dammar i ett vackert mönster bakom murar. Och det verkar ju som att människan i stort sett alltid har haft en trädgård. Och det har inte bara handlat om att odla grönsaker och nyttigheter. Så att varför har trädgården hängt med människan så här länge genom historien? Vad har människan sökt i trädgården?
Jag tror att hon söker väldigt mycket olika saker. Dels tror jag att det är att det här nästan, vad ska jag kalla, dwelling på engelska. Alltså att skapa det hemskapande. Alltså att skapa en miljö som är ens egen och som man kan påverka. Det handlar väl också om att, ja men det vackra, att ta det man tycker om och tycker är fint till sig. Och också trygghet och skydd från en jobbig omvärld på något sätt, vad det nu kan vara för någonting, men med olika saker. Men jag tror det där behovet av att skapa något eget, att skapa skydd, att skapa trygghet och något positivt runt sig.
Men menar du att det är någonting som har hängt med från sen tusentals år tillbaka i tiden? Att det är samma behov?
Ja, det tror jag. Det är, jag menar, våra kulturer ser ju olika ut, men själva människan tror jag kanske är hyfsat samma faktiskt.
Och då ligger det här kanske nära den här paradistanken. För paradiset är ju just, det är ju en trädgård i Bibeln. Har trädgården alltid varit sinnebilden för paradiset, för idyllen?
Alltså tanken om paradiset, eller alla sådana typer av, vad ska jag säga, tankemodeller eller idéer som människan har, är ju, uppstår i någon slags relation till det fysiska landskapet som man befinner sig i, eller den plats man befinner sig i. Och många av våra religiösa, liksom, om vi tittar på kristendomen eller på islam och så här, är ju väldigt torra, varma miljöer. Mm. Och att man har skapat skydd. Alltså, trädgården har ju varit muromgärdad för att hindra jobbiga klimat. Det har varit vatten, det har varit stora träd, skugga. Alltså, det representerar det som inte är hoten och jobbigheterna som man utsätts för i vardagen på något sätt. Jag tänker att idén om paradiset kommer ju liksom i den, någon slags relation där, tror jag. Mm. Och är ju också, det finns ju också väldigt mycket religiös symbolik i trädgårdar, både i kristendomen men också inom islam. Men islamska trädgårdar är ju väldigt kopplade till religiösa tankar och liksom representationer.
Hur kan det yttra sig i trädgården?
Just det här med, som jag just tog upp, med vatten, skugga, att man har väldigt typisk kvadratisk trädgård med fyra kvarter, där ofta går vatten igenom. Gesinnlighet, återhämtning, aromatiska växter. Alltså någonting som representerar det andra mot den jobbiga, kanske fysiska landskapet runt omkring.
Det finns väl olika idéer om paradiset? Så att om man kopplar paradis och trädgård, hur kan man tänka sig att det här har avspeglat sig i hur trädgården har sett ut?
En sak som jag tänker som liksom hör lite ihop med det där, det är ju att om man tänker sig liksom den ursprungliga paradisiska trädgården och även så som trädgårdar var, så att säga, ja, den här typen av liksom herrgårdsträdgårdar, palatsträdgårdar, den typen av trädgårdar man anlade till exempel i de här väldigt torra delarna av världen och så vidare. Det var ju en slags lyx, alltså det var ju en slags paradis genom överflöd eller det som var liksom ouppnåeligt. Och alltså när man tänker på det idag, om man tänker sig paradiset som en trädgård, så tror jag att de flesta tänker sig det nästan som motsatsen, alltså som en slags återgång till ett naturtillstånd eller någonting liksom enklare, någonting mer ursprungligt och liksom mänskligt. Och att där har det liksom skett en förskjutning i hur man tolkar paradiset. Alltså att paradiset har gått från att vara liksom överflödet till att vara det enkla. Och att det där liksom speglas i trädgården på något sätt. Trots att det kanske egentligen är samma trädgård man ser framför sig. Men att det beror på att, jag menar, vi har ju utvecklats i en riktning.
Vad jag tänker på här också är att vi pratar ju på något sätt både om trädgården som en symbolik här och om trädgården som en faktisk materiell verklighet. Och jag tror att mycket av tanken kring paradiset är ju också mycket symbolisk. Och där kan jag ibland få lite problem med den här paradisliknelsen, för den är ju väldigt vanlig så där, även i, liksom, när man pratar vanligt om trädgården. Jag menar att den blir nästan lite statisk. Att ja, vi försöker skapa ett paradis, punkt. Liksom. Där får man lite grann skilja också på vad man pratar om, tänker jag ibland.
Hur menar du att det blir ett problem?
Nej, inte ett problem, men att tanken om paradiset blir på något sätt någon slags perfektion. Alltså att vi ska uppnå något vackert, sublimt som är perfekt någonstans och som vi kan bara leva i all evinnlighet i på något sätt. Och det, så är ju inte en trädgård. Det är ju finns ju en kroppslighet i trädgården. Det innebär arbete, det innebär, den är inte perfekt, den är inte statisk. Ibland kan jag vrida mig lite åt den här liknelsen. Men samtidigt så är det ju också någonting som har varit väldigt aktivt i just skapandet av trädgårdsarkitekturen. Alltså de religiösa tankarna och liksom symboliken i där. Så att det finns ju både delarna liksom.
Ja, men det finns ju motsatsen i det där också. Jag kan tycka ibland att man liksom har devalverat paradisbegreppet i relation till just när man talar om, ja, men om trädgårdar eller om, alltså, det man menar är att man menar en behaglig plats. Att här har vi skapat vårt paradis på jorden. Och då menar man att liksom, här har vi skapat en mysig trädgård. Så, det är ju en väldigt devalvering av begreppet om man tänker sig paradiset som liksom det ultimata eller det perfekta tillståndet.
Men är det inte just något slags perfekt tillstånd man söker då?
Jo, även om det är väl.
Man kanske definierar perfektionen själv då, eller vad man nu söker.
Ja, eller man söker det, men det ligger kanske i sakens natur att det är ouppnåeligt också. Men jag tänker mycket på det där med att man har en föreställning kanske om vad det är då, till exempel en paradisisk trädgård, men att den, att den ska se ut på ett visst sätt och sådär. Men att det ju på något vis ligger i den individuella synen på vad som är paradiset. Så jag tänker att väldigt mycket av de här liksom moderna, liksom vanliga alltså villaträdgårdar som vi har idag, alltså det är också en form av paradisskapande, att man tänker sig att ja, men jag vill anlägga en pool och jag vill ha en härlig gräsmatta och jag vill ha en grillplats och en studsmatta till barnen. Alltså det är inte så man tänker sig när man tänker sig Edens lustgård, men jag tänker att det ändå är det människor gör när man så att säga försöker gestalta. Man försöker ju gestalta det goda livet egentligen, och det är ju också vad paradiset är. Det är ju det goda livet.
Hur har då filosofer sett på den här trädgårdstanken eller på trädgården genom historien? Det finns ju ett exempel på en filosof som använde sig av trädgården väldigt aktivt. Filosofen Epikuros skapade Epikuros trädgård som var en skola och en gemenskap utanför Aten. Och då var ju trädgården en plats att samtala i. Så vilken plats har trädgården haft i filosofin och hur har filosofer sett på trädgården?
Just för att koppla både till vad du sa och till vad Amanda sa, så just den här tanken kring att trädgården fostrar det goda livet. Alltså att man odlar både sig själv och sin trädgård, att det odlar en massa goda egenskaper hos en själv. Det är ju en tanke som går tillbaka också till romarriket och sådär. Plinius den yngre brukar också lyftas fram som en sån som använder de tankarna, att man blir en god människa om man odlar sin trädgård liksom. Men sen är det väl mycket av debatten har väl handlat, om man kortar ner den rejält, mycket om så här relationen till ja, men både moral och symbolik, men också framförallt mellan natur och konst. Alltså, hur förhåller sig trädgården till naturen? Och att en syn är ju då att trädgården är en kontroll av naturen, en dominans av naturen. Och att man använder trädgården och liksom kanske, eller parker nästan kan man säga, som ett sätt att visa sin makt och sin rikedom och att kontrollera omvärlden liksom, och naturen. Och då kan man ju tänka på de här stora slottsträdgårdarna till exempel och de här jätteanläggningarna där allting också är väldigt tuktat och klippt och liksom iordnat. Sådär, lite Guds tanke i det också på något sätt, i makten. Och där finns det också mycket symbolik kring också trädgården, vad den kan representera, solsystemet eller kungen eller makten och sådana saker. Sen finns det ju tanken kring konsten då också, att vad är det konst eller inte och på vilket sätt? Och där är det ju, har ju Kant haft många tankar kring trädgården som visual art. Ja, men man kan jämföra det med måleri nästan, att det blir något att titta på, en ganska distanserad förhållande till trädgården. Och det har ju också varit väldigt inflytelserikt hur man har tänkt kring trädgård rent akademiskt nästan, skulle jag säga.
Hur då?
Nej, men att man kanske har tänkt på det mycket som något som är fint att titta på. Alltså att det har använts som en visuell fond nästan i förhållande till ett annat perspektiv som skulle ju vara att man faktiskt är involverad i den och jobbar med den och är liksom integrerad med den. Så har det ju blivit nästan att man, ja, men det här, att man tittar på det på avstånd eller både de här tuktade franska trädgårdarna men också kanske engelska landskapsparker och sånt där det är representationer av naturen eller det pastorala landskapet. Det är natur, men det är inte natur. Det är en förfinad version. Liksom. Och sen finns det ju också väldigt mycket som handlar om det här med vad ska man säga, förtjusning eller enchantment. Det finns det ju väldigt många som har skrivit om också, att trädgårdens syfte är att förtrolla oss och överraska oss och liksom få oss att bli förtjusta över världen på något sätt. Upptäcka saker.
Varför tror ni att trädgård är så stort just idag, Amanda? Man tänker på de här olika syftena som föreslås för trädgården?
Ja, jag tror att det finns flera olika anledningar till det. Alltså om man verkligen menar idag som i så att säga, det senaste decenniet eller de senaste decennierna. Det här är liksom lite cyniskt, men jag tror att det finns ändå en känsla som många har. Och den har jag gjort mig skyldig till själv, att man kan uppleva trädgården som någonting rättfärdigt. Alltså det är ju en form av hobby som är precis som många andra hobbies. Den bygger till viss del på konsumtion, även om den inte är så att säga, den är inte konsumistisk i sin essens eller i sin kärna, men det finns ett inslag av konsumtion i det. Det finns ett inslag av samling, av liksom materialsport, det finns ett inslag av att visa upp sig, det finns ett inslag av att det blir vackert på bild, alltså alla sådana här saker. Samtidigt som det då finns liksom en en upplevd känsla av att det ändå är någonting gott och det är någonting bra och det är liksom någonting fint att hålla på och odla. Och det där tror jag är gångbart helt enkelt i dagens kultur, att man får ägna sig åt någonting som är, så att säga, som uppfyller alla de där behoven som moderna människor i någon mån har, men samtidigt känna att det är någonting ursprungligt och någonting liksom i grunden gott.
Vi kommer återkomma till dagens trädgårdstrender i programmet som är Filosofiska rummet om att tänka med trädgården med författaren Amanda Svensson och kulturgeografen Sofia Sele. Nu ska vi gräva djupare i meningen med trädgård och vad den kan betyda för oss. Den amerikanska författaren Jamaica Kincaid upptäcker världen, den koloniala historien och sig själv i trädgården. I boken Om min trädgård skriver hon: "Så irriterad jag ofta är när jag är i trädgården och så glad jag är att vara så irriterad. Vad göra? Inget fungerar precis som jag trodde att det skulle fungera. Inget ser ut precis som jag hade föreställt mig det. Och när det ibland faktiskt ser ut som jag hade föreställt mig det, och detta är tack och lov ovanligt, förbluffas jag av att min fantasi är så alldaglig." Jamaica Kincaid är ju en person som verkligen tänker och lever med trädgården. Och Amanda, du har intervjuat henne, läst henne och inspirerats, vad jag förstår. Hur skulle du säga, hur använder hon sig av trädgården i sitt tänkande?
Ja, men det är ju som, precis som för Sofia, så är det ju, uppfattar jag det från hennes sida som att det är helt och hållet nödvändigt för hennes tänkande att gå liksom hand i hand på något vis. Jag vet att hon sa, när jag då gjorde den här intervjun med henne för några år sedan, så vet jag att hon sa att, alltså, vi pratade om läsning och trädgården, alltså inte bara skrivande och trädgården, utan liksom att trädgården och läsningen har gått väldigt mycket hand i hand för henne då. Och då sa hon att trädgården är för mig en form av läsning och att det är min främsta källa till bildning i vuxen ålder. Och vad hon menade med det var väl att hon, så att säga, när hon började intressera sig just för växter, specifika växter, alltså att det fanns, då börjar man läsa om den här specifika växten, man förstår var den kommer ifrån, hur har den kommit från det land där den ursprungligen finns till det land där den sedan har planterats in i trädgården. Helt plötsligt så öppnar sig, liksom, historien öppnar sig, politiken öppnar sig, frågor om makt och ägande och status, alltså genom historien, kolonialism, allt det där finns liksom inbyggt i väldigt mycket i själva växtligheten, kanske inte så mycket i hur trädgården struktureras och ser ut, utan väldigt mycket liksom i de själva växterna. Och det där, alltså jag kan väl känna igen mig i det till en viss del, men sen finns det också någonting i hennes syn på trädgården som ju också Sofia var inne på, och som jag själv också är det jag uppskattar med trädgårdsarbetet, detta att det är liksom ett slit, att det är liksom ett slitgöra som är berikande därför att det är oupphörligt och det är utan mål. Man blir liksom aldrig klar. Alltså tänker man någonting mer komplicerat så tar det aldrig slut. Och där ligger ju trädgården väldigt nära i detta, att det är liksom ett evigt arbete som är berikande i sig. Alltså det har liksom inget slutmål.
Hon skriver ju någonting om att det är en process där man heller inte har full kontroll.
Nej, och det där tror jag att, alltså, jag har tänkt mycket på trädgården i termer av, så att säga, dominans och underkastelse. Och jag är lite inne på det här spåret att för mig så handlar ju trädgård och natur är två olika saker. Alltså är man en person som älskar naturen, ja, men då håller man inte på med en trädgård, utan då är man ute i naturen, för naturen finns redan där, så att säga. Trädgården är liksom inte ett naturprojekt, utan i grund och botten någon form av kulturprojekt. Det är inte bara det, men det är liksom det finns ju en civilisationsskapande eller en slags, alltså när man håller på med en trädgård så vill man ju, man vill ju på något sätt vara Gud, eller man är Gud i den relationen. Alltså man lägger saker under sig. Samtidigt så blir man ju också hela tiden påmind om att man inte är allsmäktig. Alltså att man jobbar med någonting levande och någonting bortom ens kontroll. Och där finns det ju liksom en pendelrörelse mellan att vara liksom den dominanta och att hela tiden tvingas underkasta sig. Och det där, det kanske finns något djupt psykologiskt i detta, varför vissa människor uppskattar detta och så vidare. Man behöver inte gå in så djupt, djupt på det kanske. Men...
Sofia, vad säger du om Jamaica Kincaids sätt att tänka med trädgården?
Nej, men jag kan väl relatera mycket till hennes sätt att tänka och skriva. Jag tänker det finns ju två saker som ni har lyft fram här som ju är centralt med henne på något sätt. Och det ena är ju faktiskt att hon lyfter fram sig själv som en svart kvinna som egentligen, om hon läser liksom trädgårdshistorien, inte hör hemma i trädgården utan hör hemma på liksom bonusfältet eller sådär. Hon lyfter upp den rasistiska och imperialistiska arvet i trädgårds... Kanske inte i trädgårdsodlandet, men i trädgårdskulturen eller i trädgårdsbranschen, liksom, eller man ska kalla det för. Och det var ju intressant att höra att hon pratade om det som sin bildningsresa. För att hon är ju, det finns ju en temporalitet också i det här med att man är i trädgården, man umgås med växterna, man tar reda på dess historia, man tänker runt dem. Man är ju i flera temporära liksom, nivåer samtidigt. Man är här och nu med fingrarna i jorden, men man tänker också kanske på någon britt som åkte till Indien och plockade hem någon växt. Eller man är liksom i flera processer samtidigt. Och jag tänker att det är ju lite grann det här, alltså att man, den här tankeprocessen, flowet som man nästan kan hamna i att när man håller på, att det leder till så mycket kreativa tankar och också att man bearbetar saker och lär sig saker och tänker kring olika fenomen. Och de där processerna, det är det jag tror, precis som Amanda lyfter fram, att processen man är också det som är det berikande. Alltså att det är inte det att man ska komma fram till paradiset nödvändigtvis, utan det är att vara involverad i de här processerna, både när det gäller att gräva om komposten men också genom att tänka när man jobbar i trädgården. Att det är det som liksom skapar den här meningsfullheten i trädgården.
Jamaica Kincaid, förutom att hon då ju beskriver hur hon upptäcker kolonisatörer, hur de tog blommor, flyttade dem från en plats till en annan och gav dem nya namn och sådär, så är det ju som att hon odlar ett slags motstånd också mot det här i sin trädgård. Till exempel odlar hon en svart tomat som är namngiven efter aktivisten Paul Robeson. Känner ni igen trädgårdsarbete som motståndshandling? Tänker Sofia, du har ju intervjuat människor om vad trädgården betyder.
I väldigt hög grad skulle jag säga att det är motståndshandlingar. Både att man håller på med just den typen av handlingar som du just nämnde. Men också att man försöker skapa sig en egen liten värld som är ett motstånd mot den omgivande världen. Alltså det kan vara att man odlar sin egen mat för att man är emot konsumtionssamhället eller den typen av saker. Men det kan också handla om att man är kanske saknar handlingsfrihet, eller man kanske är arbetslös, eller man är väldigt sjuk, eller man är av någon anledning inte kan liksom, eller erkänns av samhället på något sätt, eller har möjlighet att göra det man vill. Och trädgården blir som ett frirum där man faktiskt kan skapa saker fast att man är uträknad. Och det är ju också en typ av protest liksom. Och också ganska mycket politiska tankar som kommer fram på olika sätt när man pratar om trädgårdar.
Hur då?
Ja, men att man vill liksom skapa en annan typ av värld, eller att det här, just som jag nämnde med som filosoferna pratar om, det här med liksom förtrollning eller att bli förtjust och förförd på något sätt av trädgården, att den moderna världen är så stressig och hetsig och det lilla vackra får inte plats, men jag kan skapa det här. Det är också en trotshandling på något sätt att odla den där sinnligheten som en protest mot globala konsumtionshetsen eller någonting liknande.
Hur tänker du om det, Amanda?
Jag upplever det nästan som en, man kan ha en politisk eller vad ska man säga, samhällsinriktad blick på trädgården på så sätt att den gestaltar liksom, det här blir väldigt högtrövande, men när man ser på en trädgård så ser man ju också att allting är förgängligt. Alltså man ser tidens gång, men man ser ju liksom maktkamparna i det lilla. Så man ser ju sådana saker som att, det här låter otroligt cheesy, men om du har svagare växter, vissa växter behöver liksom hjälp, de behöver omvårdnad, man behöver inrätta ett system som fungerar för alla. Så man behöver inrätta helt enkelt en liten värld som kan fungera för alla. Det är liksom, ingen tar för mycket plats och den som är svag behöver lite extra hjälp och så vidare. Så det där kan man ju sitta liksom och filosofera över när man håller på.
Men gör du det när du är i trädgården då?
Ibland. Absolut. Men framförallt så filosoferar jag nog mer kanske lite på det mer lite poetiska slaget. Alltså man tänker på liksom ja, på livets gång och förgängligheten. Och framförallt det är, liksom, det är lite fåfänga i det man företar sig här i livet. Alltså det är ju lätt att bli upptagen av små bekymmer och känna att de är eviga på något sätt. Eller liksom att det man håller på med är så otroligt, otroligt viktigt. Och det är så otroligt, otroligt viktigt att jag får ner tomaterna innan lördag, för sen är det för sent. Eller det är så otroligt viktigt att jag liksom måste rensa bort allt det här ogräset nu, för annars kommer det liksom ta över. Men sen så inser man, liksom, om man tar ett steg tillbaka så kan man inse att nej, men det spelar ingen roll. Antingen så hinner jag med det här och lyckas med det här, eller så gör jag inte det. Men det spelar liksom ingen roll, för om ett par år så är det borta ändå. Liksom. Och det där kan jag tycka är liksom en nyttig påminnelse i livet i stort. Alltså att man får syn på liksom det lite futtiga i det man håller på med. Att det är betydelsefullt här och nu, men det kanske inte kommer vara betydelsefullt om 100 år. Alltså, för då är det borta. Sådana saker kan jag tänka på.
Det är ju en process hela tiden i trädgården just. Det växer och dör och man måste hela tiden underhålla det. Och det man håller på med nu är ju förstås som är allt annat egentligen borta om en tid.
Mm. Men jag tänker att det är det som är meningen. Det är den här processen att vara involverad i det som är något fint. Och det finns ju både en förgänglighet som är snabb, eller man ska säga går fort om någon försvinner. Men det är ju också det att man påverkar ju också platsen man är på om man planterar träd. Så det är ju också, man kan också påverka och lämna avtryck. Och också den här kampen med, å ena sidan, en futtighet. Det är ju inte viktigt egentligen, men det kanske är viktigt för mig ändå. Och det kan också vara en, jag menar som den här under vårperioden när man går och man sår massa frön och så kommer man ner på morgonen och så till, har det kommit upp någonting nu? Alltså det är ju en fullständigt banal verksamhet, men den är ju också väldigt rolig. Alltså det ger ju någonting till en hela tiden. Och jag tror att de där små mikro liksom stunderna av upptäckande eller glädje eller sånt där, det är ju det som är grejen. Och att just också att aldrig komma fram till det ultimata. Det är ju, om man intervjuar människor om trädgård så är det väldigt ofta att de, ja men det skulle ha varit här för en vecka sedan, för då blommade tulpanerna. Eller du vet, om 10 år, när de där grejerna har vuxit upp, då kommer det se ut så här. Så att man liksom går ju nästan i parallella verkligheter av tid, när man pratar om någons trädgård. Och det där tänker jag också skapar en förankring och en meningsfullhet i vardagen, liksom, som är en stor del av vad man håller på med, tror jag.
Jag tänkte jag skulle ta upp en annan tänkare kring trädgård. Sofia, vad jag förstår så har du inspirerats av en brittisk filosof som heter David Cooper, som för 20 år sedan skrev boken A Philosophy of Gardens, trädgårdsfilosofi. Vad är det du fångas av hos honom?
Jo, men det är egentligen det som jag har pratat lite om här. Alltså han har ju tagit upp den här konflikten med den här debatten om är trädgården natur eller är trädgården konst? Och så säger han, nej men det är inte så enkelt som att det är det ena eller det andra, utan det är ju givetvis båda. Men det är ju också det att man är involverad i den här kreativa, meningsskapande processen med platsen. Och att man samarbetar med växter och djur och har den här interaktionen med just den här fysiska platsen man är på. Och det är liksom det som är det spektakulära på något sätt med trädgårdar. Och att man är involverad i de här processerna och samarbetena med platsen i kreativitet.
Visst var det så att han jämförde det med att ha barn eller djur, att man lever med trädgården på samma sätt. Det kanske är lätt att relatera till. Eller hur ser du på det, Amanda, jämförelsen med att ha den typen av relationer? Trädgård, barn, djur?
Ja, de hänger ju väldigt tätt samman. Och jag tror verkligen att det ligger någonting i det där, och att det är det som är trädgårdens liksom dragningskraft. Just att det går inte att säga fullt ut om det är, om det är natur eller konst, utan att det är någonting som ligger i mellanrummet. Och någonting som har ett eget liv och som inte fullt ut kan kontrolleras, men som man samtidigt kan så att säga vårda. Och där det ger resultat att vårda det också. Och där tänker jag att det verkligen ligger väldigt nära barn. Alltså jag brukar värja mig mot till exempel när folk pratar om liksom rent konstnärliga produkter, till exempel böcker och så vidare, som sina barn och så. Det tycker jag är en helt barock liksom liknelse. Därför att barnen älskar man oavsett hur de är. Barnen älskar man villkorslöst. Barnen har liksom en, de har ett eget inre värde som är perfekt på något sätt. Det har liksom inte en konstnärlig produkt. Men trädgården, alltså, den har ju, den har detta egna inre liv, den har denna egna inre gnista som man inte kan styra över. På samma sätt som du inte kan styra över din egen avkomma.
Så att det om trädgården och konsten, och nu ska vi prata lite om den där andra aspekten, naturen, i filosofiska rummet, om att tänka med trädgården med författaren Amanda Svensson och kulturgeografen Sofia Sele. Trädgården må vara en plats där vi kan följa växterna genom årstiderna, umgås med blommor och daggmaskar. Det känns liksom naturligt. Men har trädgården med naturen att göra? Hållbarheten inom trädgårdsindustrin är ifrågasatt. Vi köper en massa nya plantor, de dör, vi slänger dem, köper nya i plastkrukor. En annan sak är att växterna i trädgården ofta inte hör hemma i vår natur. Ja, har trädgården något med natur att göra?
Nej, men det har den ju. Alltså man kan ju inte säga att trädgården är en ren kulturprodukt. Det är ju en kulturprodukt, men den bygger ju på naturen. Den bygger ju på ekologiska principer. Och ska man lyckas med att odla sin trädgård eller odla växter, så måste man ju förstå naturens grundläggande liksom, funktioner. Och hur fungerar en jord och vad händer med, hur fungerar pollinering? Och hur, alltså, annars så kommer man ju inte särskilt långt. Så att det är klart att den är natur, och vi påverkar ju naturen när vi anlägger trädgårdar. Sen kan man ju förhålla sig då till naturen på olika sätt i sin trädgård. Att man verkligen vill tukta den eller inte ha något naturligt inslag. Eller så gör man tvärtom och vill liksom bjuda in naturen och jobba med olika naturer. Och kanske inte vara så ängslig för att det kommer in självsådda växter eller ha vilda växter i trädgården. Och så där. Så att det finns ju olika förhållningssätt, men absolut att den har med naturen att göra. Och jag tror att ju mer... Jag menar, det är ju, vi behöver ju tänka mer och mer så att naturen också är en del av trädgården, att vi måste jobba med naturen i trädgårdsbranschen och i trädgårdskulturen för att vi står inför stora kriser liksom, när det gäller klimatet och biologisk mångfald och mycket annat.
Amanda, jag tror du var ändå lite inne på det här att människor som är intresserade av trädgård inte är så intresserade av naturen eller så.
Ja, det var ju lite hårdraget så att säga, men jag tror... Naturligtvis, så är det ju som Sofia säger, det är ju naturligtvis en natur. Man måste känna en kärlek och man måste känna en vördnad och man måste känna, ha en, liksom en förståelse för hur naturen fungerar och som sagt hur olika processer fungerar och så vidare. Det jag menar egentligen är väl att jag tror att det är liksom den grundläggande driften som jag tycker mig se hos människor som odlar i trädgård, det är en form av... Det är lite samma drift som man ser hos barn som bygger fantasivärldar eller för all del hos författare som skriver romaner. Alltså det är en drift att få vara herre, att få vara alltså, maktfullkomlig i något mån. Eller inte maktfullkomlig, för man vill ju samtidigt också vara liksom i symbios. Men själva ursprungsimpulsen tror jag hos ganska många är att man känner en glädje och en lust i att här kan jag få skapa någonting som är mitt. Här kan jag få skapa någonting som är liksom, den värld jag vill ha. Och det där, jag har tänkt mycket på det liksom i fråga om individualism och liksom kollektiv och sådär. Och det är någonting som jag har sett ganska mycket åt mig själv. Att när man pratar om trädgårdar och trädgårdar liksom i framtiden och på vilket sätt de kan vara bra rent ekologiskt och vara bra i samhället och liksom i gemenskaper, så pratar man väldigt mycket om olika former av kanske att man ska ha liksom kollektiva trädgårdar, man ska ha trädgårdar liksom i bostadsrättsföreningens tak eller så här, i städer och så vidare. Man ska mötas och man ska göra någonting tillsammans och så här. Och rent ideologiskt så tycker jag att det här är jättebra. Alltså det är ju någonting som jag också liksom stödjer fullt ut. Men att jag har känt en väldigt stark känsla av att ja, men det är inte det jag vill ha. Jag vill ju ha mitt, jag vill ju ha min lilla trädgård, jag vill ha min lilla plätt där jag får bestämma. Och det där tror jag är ganska, jag tror att det är ganska vanligt.
Det finns ju en kritik om att trädgårdsindustrin inte är hållbar som jag nämnde här. Och det är också en aspekt som kan fjärma trädgården från naturen. Men skapar det här ett nytt sätt att tänka kring trädgård?
Ja, absolut, tror jag.
Hur då?
Det handlar ju... Jag tänker att trenderna förändras också. Alltså vad som är status och inte att ha i sin trädgård. Alltså att det fanns liksom en tid där liksom de allra mest exotiska och svårodlade växterna var liksom hög status. För att man, då måste du investera väldigt mycket resurser, du måste investera väldigt mycket tid och sådär. Alltså om man tänker på en sån sak som gräsmattan till exempel, som ju idag kanske liksom, det är ingen som tänker så mycket på en gräsmatta. Det är liksom, det är bara vad det är. Men jag menar, det var ju en hög status symbol på den tiden när man inte hade liksom gräsklippare, för då tog jättemycket arbetskraft liksom att hålla den i schack. Och där tänker jag idag att statusen liksom kanske har glidit åt andra hållet, att det finns liksom en högre status i att ha så att säga inhemska växter, att ha liksom en mer ekologiskt hållbar trädgård.
Jag tänker att jag håller med. Men jag tänker också att det finns olika delar här på något sätt som vi pratar om också, att trädgårdsbranschen, alltså det här, alltså det finns ju, man kan ju prata om människor som är väldigt trädgårdsintresserade och sen kan man prata om människor som har en trädgård. Och jag tror att om man ser stort människor som har en trädgård, så är det ju väldigt mycket som är otroligt ohållbart liksom. Alltså man åker och köper stora kvantiteter av växter för att man ska göra fint och så där, lite inredningstanken, och det är ju trevligt liksom, det är inte fel med det. Men där kan det ju också vara att man, de säljer växter till exempel under våren nu som inte tål att stå ute, så att det blir en nattfrost och så dör allt som folk har köpt. Och så åker man och köper nytt. Och så allt det här är importerat från Holland i enorma kvantiteter och ganska besprutat ofta. Och så, alltså det finns ju en, där har vi ju problem liksom. Men sen finns det ju en väldig motreaktion som finns nu, där man liksom inte vill köpa torvbaserad jord till exempel. Man skapar sin egen jord. Man drar upp växter från frö själv. Man väljer ekologiska frö, ekologiska lökar. Alltså det finns ju olika liksom fraktioner inom trädgårdskulturen här. Och där den liksom, måste säga, ekologiska, eller där man vill jobba med naturen, ju växer. Och där även branschen försöker ju anpassa sig. Men det är ju en lång väg kvar, det kan man ju säga.
Det som Amanda var inne på förut, det här att vilja ha en egen trädgård. Är liksom själva den idén hållbar? Kan alla ha en egen trädgård?
Det är en väldigt svår fråga.
Ja, alltså, mitt korta svar på den är ju nej. Att det är så att säga, det är en lyx och det är en excess så som världen ser ut idag. Alltså det är en lyx och en excess på samma sätt som det är att flyga på långa resor till Thailand i någon mån. Och då menar jag inte bara beroende på hur man kan ta hand om sin trädgård på det allra mest liksom ekologiska vis som finns, så att säga. Men vi har ändå, det är ändå liksom, man upptar en yta här på jorden som liksom, som det kanske inte är försvarbart att uppta så mycket yta för någonting som är... Nej, jag ska inte säga att det bara är till lust, för det är det ju inte. Alltså, jag menar, det faktum att vi har trädgårdar och så vidare bidrar väldigt mycket till liksom ekologisk eller biologisk mångfald på olika sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag tänker ändå att det finns liksom ett problem där i själva ägandet och inmutandet av jord, som ju har funnits i alla tider. Det är ju inte bara villaträdgården, utan det är ju snarare liksom när man har, så att säga, styckat av stora lantegendomar för att ha stora låtsas vilda miljöer. Alltså någonting som man gjorde i Storbritannien väldigt mycket. Alltså hela Skottland till exempel är ju egentligen bara en enda stor jätteträdgård som är skapad. Alltså man skövlade liksom all skog över hela Skottland för att man skulle skapa någon slags artificiellt naturligt landskap som egentligen bara hade ett enda syfte, och det var att man skulle liksom se så att man kan jaga bra. Och då kan man inte ha en massa skog om man ska kunna jaga liksom. Och det där är ju någonting som har pågått historiskt hela tiden liksom i lite grann i trädgårdens namn. Och det där tänker jag att det finns ett problem.
Jag håller med, men jag håller också inte med riktigt. Nej, men alltså det är så här, nej, jag tror inte alla människor i världen kommer att ha en egen trädgård. Så, och jag tror inte alla vill det heller. Så jag tror problemet är löst någonstans. Men jag tänker också att det beror lite på vad man pratar om igen här. Vad vi menar med en trädgård. Och också om man har ett urbant perspektiv eller ett ruralt perspektiv. Eller om man har, och vad pratar vi om för skala? Vad är en trädgård ens? Alltså det kan ju också handla om att man odlar på sin fönsterkarm. Eller att man bor på landet och man kanske inte har en trädgård. Men man flyttar liksom några gullvivor närmare ytterdörren för att man tycker om att se. Alltså det finns ju väldigt många nyanser här i vad vi pratar om. Men det finns ju också faktiskt en hållbarhetsfunktion med trädgården. Alltså, det är ju inte heller bara, alltså det är ett stort problem vi har i urbana områden, det är ju till exempel brist på infiltration av regnvatten, om man nu ska bli teknisk, och att allt fler ytor blir hårdgjorda. Så att faktiskt ha ytor som är gröna, om det sedan är parker eller koloniområden eller trädgårdar, är jätteviktigt för att hindra oss till exempel översvämningar och sådär. Och man har också möjlighet att odla mat. Även om man kanske inte gör det till vardags, så om det blir kris så kan man odla mat. Det gjorde vi, har vi gjort här i Sverige också under världskrigen och sådär, att man har odlat i parker och i trädgårdar och sådär. Och det har ju en funktion, så det finns ju också många liksom, det finns ju väldigt många aspekter på det här. Det är inte bara en lyx. Trädgård är inte bara en lyx, det är också ibland faktiskt en plats där man bor och där man faktiskt gör något litet, även om det kanske inte är en landskapsträdgård liksom.
Avslutningsvis tänkte jag ta upp det här citatet som man nästan genast kommer att tänka på om man tänker filosofi och trädgård. När Candide i Voltaires 1700-talsroman med samma namn konstaterar att vi måste odla vår trädgård. Det här säger då Candide efter att ha upplevt all världens hemskheter som jordbävningen i Lissabon och spanska inkvisitionen. Och vad Voltaire egentligen ville säga med det här citatet har ju tolkats då på olika sätt. Att man ska göra nytta eller man ska vända sig från världen. Men hur tolkar ni att vi måste odla vår trädgård? Vad innebär det för er?
Så för mig är det där citatet bra därför att det är tvetydigt. Alltså jag uppfattar detta med att man odlar sin trädgård både som att vi måste verka i världen. Alltså vi måste verka i det lilla i den faktiska praktiska världen. Men att vi också måste odla vår inre trädgård så att säga. Och att man måste göra de där två sakerna parallellt. Och jag tänker att det är det man gör i trädgården. Alltså man odlar sitt inre genom att verka i det yttre på något sätt.
Mm. Jo, men jag håller nog med om den tolkningen. Men också det här att man inte ser trädgården som ett sätt att vända sig bort från världen, utan jag tänker att genom att engagera sig i då att odla sin trädgård till exempel, så blir det också ett sätt att tänka kring de stora frågorna och att man genom det kan också hantera kanske de större frågorna också genom att ta hand om den plats man är på och sig själv i de processerna.
Nu är det som alltid sist i filosofiska rummet dags för era tips om upplevelser, bok, film eller annat som har öppnat era ögon för något, gett nya tankar, gödslat hjärnan. Sofia, vad säger du?
Det första jag tänkte på är faktiskt en klassiker som har med ämnet att göra. Och det är Lotte Möllers Trädgårdens natur som kom 1992 om jag minns rätt. Och den är ju, jag har ju några år på nacken nu, men för mig var det en ögonöppnare och en av ganska få böcker som verkligen har fått mig att tänka annorlunda. Vilket kanske är en konstig sak att säga om man är forskare, men jag läser väldigt mycket och man blir väldigt inspirerad hela tiden. Men det där var verkligen något som fick mig att ändra tankebanor kring, ja men alltså hon tog ju upp det här med varför är svenska trädgårdar så tråkiga på något sätt? Varför är de så statiska? Var är fjärilsfladdret och smultronen och barnen? Och, ja men började prata om trädgård på ett annat sätt. Lyfte upp det som ett kulturfenomen och lyfte upp den här sinnligheten. Och det var ju väldigt många som liksom, ja men blev förförda av den här boken och det startade ju upp en ny typ av trädgårdskultur i Sverige nästan ska jag säga. Så den tycker jag är, om jag nu ska nämna en sak.
Amanda?
Ja, lite inne på eller tangerar trädgårdstemat, så det jag började tänka på var, det finns en amerikansk poet, författare och filosof som heter Wendell Berry som jag läste ganska mycket av när jag började hålla på med trädgård. Och nu finns ju han bara på engelska tror jag, men det finns en samlingsbok med väldigt många av hans essäer som heter The World Ending Fire. Som jag läste med stor behållning. Det här är alltså en man som har ägnat hela sitt liv åt att leva på liksom en farm i Kentucky där han liksom har, förutom att han då håller på och skriver och tänker en massa, så har han också ägnat sig åt jordbruk med väldigt traditionella medel. Alltså han plöjer med häst och slår liksom sitt gräs med lie och så vidare och har liksom, alltså tänker väldigt mycket på långsamheten i liksom de här processerna och långsamheten i odlandet och också liksom långsamheten som kanske behövs i samhället på vissa mån. Och när jag läste de här texterna, de fick mig liksom tänka på ganska nya sätt. Just detta att jag håller liksom inte med om allting i hans samhällsanalys till exempel. Alltså han är också ganska konservativ på många plan. Liksom pratar väldigt mycket om kärnfamiljen och liksom mot abort och liksom massa sådana där saker som inte jag så att säga står för. Och den där typen av tänkande som liksom går som går emot ens liksom instinktiva känslor för vad man själv tänker, så att säga. Det känner jag liksom triggar igången. Vad är naturligt, vad är onaturligt, vad är liksom det goda sättet att bruka jorden och inte, och så vidare.
Stort tack, och tack för att ni var med i Filosofiska rummet om att tänka med trädgården. Och ni har hört Amanda Svensson, som är författare och trädgårdsentusiast, och Sofia Sele, som är docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet och forskar om människans relation till det gröna. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Om 2 veckor, då svarar filosofer på frågor från er lyssnare. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga. Vi hörs då. Ha det så bra.
Hon är en av 1900-talets mest lästa författare, och många av hennes deckarromaner har filmatiserats flera gånger om. Hennes skrivande har även inspirerat flera generationer av författare, däribland Kristina Appelqvist, som medverkar i kvällens Bildningsbyrån.
Jag läste väldigt många Agatha Christie under ganska kort tid, och jag tror att det är det som påverkade mig ganska mycket, för att jag nästan omedvetet fick in liksom i mitt DNA lite grann hur en deckare ska skrivas.
Jag tycker att dagens deckarförfattare, det finns jättemånga bra, och de har utvecklat deckargenren på helt andra sätt. Men det är ingen som riktigt lyckas med Christies just effektiva berättarteknik.
Lotta Olsson är deckarkritiker och är ledamot i Svenska deckarakademin. Och hennes första kontakt med Agatha Christie är tack vare hennes mamma.
När jag var 8, tror jag det var, 9 var jag, så hade mamma slut på barnböcker åt mig och hade inte tid att åka till biblioteket. Och då ryckte hon ut en Agatha Christie. Hon har på något sätt alltid funnits som en slags ryggmärg för mig. Det är hon som skriver de riktiga deckarna. Det är hon som är den enda deckardrottningen.
Bildningsbyrån Tänka mot strömmen om Agatha Christie hör vi om ungefär en kvart. Nu har det blivit dags för tankar för dagen. Ikväll med professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson.
Jag sitter på tåget och dagdrömmer. Tittar ut genom fönstret och funderar. Det är bäst att passa på. Tågresor kan ju vara lite så det lagom distraherande, på ett sätt som lockar tanken att vandra fritt och finna nya och oväntade vägar. Något bagatellartat händer. Det är någon som reser sig eller hostar till och puttar på ett slumpmässigt sätt funderingarna in i nya banor. Men ibland är det något som på ett mer envist sätt pockar på uppmärksamheten. Något man inte kan släppa och som man skulle vilja veta lite mer om. Man blir helt enkelt nyfiken. Snett bakom mig pratar en medelålders kvinna i telefon. Jag ser henne inte, men jag hör henne. Vi sitter inte i en tyst kupé och jag blir alls inte irriterad. Hon pratar inte särskilt högt, men det är svårt att låta bli att lyssna. Det förefaller som att hon arbetar på någon form av företag i en ledande position, mellanchef. Vilket slags företag det handlar om är omöjligt att lista ut. Inget av det hon säger ger några som helst ledtrådar till vad de sysslar med på företaget. Soppkonserver, förskolebarn eller kryssningsrobotar. Det kan vara precis vad som helst. Men det råder ingen tvekan om vilket slags problem hon har till uppgift att lösa. Deras team på företaget måste arbeta bättre tillsammans mot det gemensamma målet. Eller, för att vara mer precis, alla måste vara med på moving forward. Att gå framåt. Moving forward. Hon återkommer ständigt till detta. Moving forward. Personen hon pratar med behöver tydligen övertalas. Jag får intrycket att samtalet är lyckat. Någon form av plan börjar utkristallisera sig för hur man ska kunna samlas kring den gemensamma visionen. Vad det handlar om fortsätter att undgå mig, men det känns ändå bra att personen i den andra änden av luren låtit övertyga sig. Jo då, Alla kommer att vara med på att moving forward. Jag känner mig på ett underligt sätt lättad. Vi anländer stationen. Tåget glider långsamt in vid perrongen och passagerare runt omkring mig gör sig redo att stiga av. Kvinnan avslutar samtalet. Hon ska också av. Jag packar ner mina saker i ryggsäcken och reser mig upp för att ta på mig jackan. Jag sneglar lite i smyg. Hon ser ut ungefär som sin röst, som jag föreställt med henne. Men hennes ansiktsuttryck har inget av det triumfatoriska över sig som jag hade förväntat mig. Hon hade ju trots allt lyckats formulera den där planen för hur de skulle move forward. Hon sitter kvar utan att göra någon ansats att resa sig upp. Hon stirrar tomt och uppgivet framför sig och ser inte alls ut att vilja move forward. Jag stiger av tåget. Jag vet inte vad det blev av henne. Hon önskar nog att hon var någon helt annanstans. Jag hoppas hon kommer dit. Kanske borde hon helt enkelt sitta kvar. Tåget kommer ju trots allt att alldeles strax börja röra sig framåt. Move forward.
Danielsson, professor i teoretisk fysik, stod för kvällens tankar för dagen. 8:55 har klockan hunnit bli nu.
Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har regnat mycket i landet Nigeria som ligger i Västafrika. Över 100 personer har dött i översvämningar. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Flera hus i staden Mukwa har spolats bort. Myndigheterna i Nigeria tror att man kommer hitta fler döda. På Gotland har regionen tagit bort busstidtabellerna på busshållplatserna. Istället finns det en kod som man kan läsa av med en mobiltelefon. Det är riktigt dumt, tycker Evert Englund.
Det underlättar i alla fall inte för dem som är synskadade, kan man säga.
Evert ser dåligt för han har sjukdomen grönstarr. Förut kunde han läsa tidtabellen, men han har svårt att använda en mobiltelefon.
Så har jag väl inte så modern telefon heller.
På busshållplatserna sitter det lappar med information och så finns det en fyrkantig QR-kod som man kan läsa av med en smart mobil. Då får man rätt tidtabell. Ove Salin är chef för kollektivtrafiken.
Till varje sommartidtabell och till varje vintertidtabell så har ju alla hundratals hållplatsstolpar fått nya anslag. Så det är en väldigt stor arbetslättnad och mycket enklare att arbeta dynamiskt och effektivt också.
Men Evert tycker att det är dåligt att spara in på tidtabellerna i papper.
Det blir billigare för regionen, men det är ju inte gynnsamt för dem som ska åka och inte ser så bra. Sätt igång och ha papperstabellerna igen, tidtabellerna. Det skulle jag önska.
Men regionen har en annan lösning, säger chefen Ove Salin. De som inte kan använda mobilen för att läsa tabellerna digitalt kan ringa till kundtjänsten istället. Eller så kan de få en egen papperstabell att bära med sig.
På Visby busstation så har vi ju kundmottagningen. Och de skriver gärna ut en tidtabell om du går dit och ber om det.
Det var P4 Gotland som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Laila Karlsson. Personer med en autismdiagnos kan ha en större risk att få sjukdomen Parkinsons. Det visar ny forskning. Parkinsons sjukdom gör att man får svårt att kontrollera sina rörelser. Forskarna tror att sambandet mellan autism och Parkinsons har att göra med ett ämne i kroppen som heter dopamin. Det behövs både för att kontrollera rörelser och för att hantera sociala situationer. Men man behöver inte vara orolig, säger forskaren Sven Sandin på Karolinska institutet till nyhetsbyrån TT. Det är ovanligt att få Parkinsons när man är yngre än 50 år, även om man har autism. Kommer ni ihåg katten Luffa-Lasse? Katten är känd från både tidningar, radio och inte minst TV. Och nu är det bestämt att det blir ett nytt långt TV-program om Luffa-Lasse i år. Stefan Wilson jobbar med det nya programmet på SVT. Han berättar varför de gör en fortsättning på Lasses äventyr på TV.
Då säger jag varför inte. Luffa-Lasse är ju ändå Luffa-Lasse. Han är ju helt unik. Och det är inte bara jag utan många som vill följa Luffa-Lasse.
Så vad kommer det handla om denna säsong?
Det är mycket fokus på Luffa-Lasse och ingen vet vad Luffa-Lasse gör. Men att han är ju runt och luffar och hittar på olika äventyr. Fångar han någon mus, sorg, kommer han korsa vägen igen och så vidare. Men vi vill också fokusera på det rika djurlivet och Lasses vänner. För det finns många katter och andra djur i hans omgivning. Så det kommer bli ett ännu rikare djurliv.
Precis som förra säsongen så har ett tv-team följt Luffa-Lasse under några dagar.
Men det är en utmaning. Vi filmar ju en mycket mer lummig period nu. Sist var vi och filmade i april, nu är vi i maj. Och det är mycket grönare, det är mycket svårare att filma. Lasse kan gömma sig lättare, så det är en tuffare utmaning för oss.
Programmet om Luffa-Lasse kommer att sändas i slutet av september. Reporter var Samuel Stålros på P4 Väst. Du har lyssnat på Klartext. Du hittar oss även på Facebook och på Instagram och i appen SR Play. Jag heter Amanda Moln och önskar er en trevlig helg.
Ekonyheter. Tre svenska medborgare döms till fängelse i Finland för en skjutning mot ett radhus i utkanten av Helsingfors i augusti förra året. Husabladet skriver att det rör sig om ett gängrelaterat mordförsök. Och fyra personer, varav tre alltså är svenska medborgare, mellan 20 och 30 år, döms nu av Helsingfors tingsrätt till fängelse i mellan 6 och 10 år för mordförsök. Enligt Husabladet så ska bakgrunden ha varit en narkotikaskuld. I Dublin så tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin, Gerry Adams, idag ett skadestånd om drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal därefter att mediebolaget pekat ut honom som ansvarig för mord på brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The licensed payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
Frankrikes president Emmanuel Macron anser att länder i Europa ska skärpa sin hållning mot Israel. Om ingen respons på den humanitära situationen kommer från Israel under de kommande timmarna och dagarna så måste vi skärpa vår kollektiva position. Det här sa Macron på en försvarskonferens i Singapore. Trump-administrationen planerar att utvidga sina restriktioner mot Kinas tekniksektor med nya regler som även omfattar dotterbolag till företag som redan är föremål för amerikanska begränsningar. Det här rapporterar Bloomberg News ikväll med hänvisning till personer med insyn. Svenska damerna spelade 0-0 och tappade poäng borta mot Italien i Nations League-fotbollen ikväll. Grupp 1:an Sverige har fortfarande en semifinalplats i egna händer, men lär behöva vinna gruppspelsavslutningen mot Danmark som spelas på tisdag hemma i Solna. Det får avsluta Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu några minuter över 9 på kvällen ska det en halvtimme framöver handla om deckardrottningen framför alla andra.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Hon iscensätter ju ett fiktivt självmord eller ett mord på sig själv.
Hon säger godnatt till sin dotter som tror jag är 7 år då. Hon har ju en liten dotter som heter Rosalind. Och sen sätter hon sig i sin bil, som hon ju har en egen bil, och kör iväg.
Det är en kall decemberdag. Och en förtvivlad Agatha Christie försvinner spårlöst från sitt hem.
Hon ställer bilen vid en klippkant och lämnar saker i bilen och sen är hon bara borta.
Det intressanta är väl att hennes saker ligger kvar i bilen. Hennes ID-handlingar och hennes kläder och så. Hon hade ju en packning med sig. Är hon mördad? Är hon, har hon tagit livet av sig? Eller är hon kidnappad? Vad har hänt? Ingen vet. Så att det blir ju krigsrubrik reglad.
Bildningsbyrån idag handlar om deckarförfattaren Agatha Christie. Under ett århundrade har hon inspirerat generationer av författare och underhållit miljontals läsare världen över med sina finurliga detektivromaner.
Vi älskar ju det här med att lösa mysterier och klura ut hur saker hänger ihop och så. Och sen har ju hennes böcker blivit så där ikoniska, det är ju klassiker verkligen.
Men hon är ju deckardrottningen. Hon är den stora deckardrottningen.
Det finns ingen annan som är så stor som henne, som Agatha Christie vad gäller antal böcker, som gäller vad gäller antal läsare och som har sån betydelse för andra författare.
Christina Appelqvist är själv deckarförfattare och hon har låtit sig inspireras av Agatha Christies sätt att skriva.
Jag läste väldigt många Agatha Christie under ganska kort tid och jag tror att det är det som påverkade mig ganska mycket, för att jag nästan omedvetet fick in liksom i mitt DNA lite grann hur en deckare ska skrivas.
Jag tycker att dagens deckarförfattare, det finns jättemånga bra och de har utvecklat deckargenren på helt andra sätt. Men det är ingen som riktigt lyckas med Christies just effektiva berättarteknik.
Lotta Olsson är deckarkritiker och är ledamot i Svenska deckarakademin. Och hennes första kontakt med Agatha Christie är tack vare hennes mamma.
När jag var 8 tror jag det var, 9 var jag, så hade mamma slut på barnböcker åt mig och hade inte tid att åka till biblioteket. Och då ryckte hon ut en Agatha Christie. Hon har på något sätt alltid funnits som en slags ryggmärg för mig. Det är hon som skriver de riktiga deckarna. Det är hon som är den enda deckardrottningen.
Hon växer upp i en välbeställd familj. Hennes far har ärvt pengar av farfar.
Ja, hon föds ju 1890 och hon växer upp i den här i Torquay. Boron som är en liten håla, höll jag på att säga. Men det var väl allting på den tiden, skulle jag säga.
Agatha är tredje och sista barnet till Fredrik och Clara Miller. Men eftersom hennes storebror och syster är 10 respektive 11 år äldre och bor mestadels på internat, så växer hon upp i princip som ensam barn.
Hon tillbringade ju mycket tid med att läsa och leka och hitta, fantisera och hitta på låtsasvärldar liksom.
Agatha är ett blygt och känsligt barn. Och när hon är liten så tampas hon med vilt fantasi som öppnar upp för en läskig man med pistol som hon tror sig se i olika sammanhang.
Hon var ju lite av en drömmare och jag tror inte att hon hade så mycket kompisar när hon var riktigt liten.
Hon är istället omgärdad av tjänstefolk och sin guvernant. Och till skillnad från sina äldre syskon så får hon hemskolning. Och hennes mamma bestämmer att hon inte ska lära sig läsa och skriva förrän hon är 8 år. Men redan som 4-åring så lär sig Agatha läsa på egen hand.
Hon läste Edith Nesbit som barn, som är en sån här klassisk brittisk barnboksförfattare som också är väldigt fantasifull. Hon läste Lewis Carroll, Alice i Underlandet och sådär. Och då lär man sig att fantisera. Man lär sig att världen kan se ut hur som helst, vad innehålla vad som helst.
Även om Agatha får tillbringa mycket tid för sig själv så har hon en lycklig barndom. Hon har en närvarande mamma som lägger grunden för en livslång vänskap och en kärleksfull pappa som är en riktig livsnjutare.
Hennes far, han gör inte så mycket om dagarna. Han åker iväg och spelar olika spel och går på middagar och så. Han arbetar inte och de lever ett ganska bekvämt liv.
Men allt förändras en dag när hon är 11 år gammal. Då hennes pappa dör efter en tids sjukdom.
Då har han också förlorat de här pengarna. Det är klart.